Sånta livet, sånta livet. Så mycket falskhet på det här. Det man förlorar, vinner en annan. Så håll i denna som du har kär. Sånta livet, sånta livet. Så mycket falskhet på det här. Det man förlorar, vinner en annan. Så håll i denna som du har kär.
Varmt, varmt välkommen. Eller vad säger du, Ida?
Väldigt varmt välkommen, Thomas.
Tusen tack, tusen tack. Det var jätteskoj att vara här.
Ja, men kul. Thomas Eriksson, omgiven av idioter, omgiven av psykopater, omgiven av dåliga chefer.
Dåliga chefer. Latmasker.
Är det den senaste boken?
Ja, den kom ju två igen där senast. Men senast nu, närmast till våren, kommer omgiven av motgångar. Som jag fortfarande filar på.
Spännande.
Det ser vi fram emot.
Men det är så roligt att ha dig här och bara... Jag intervjuade ju dig för typ 2-3 år sedan. Och du känns ju som en vattendelare i Sverige som har rört runt så otroligt mycket i grytan. Men också har det ju blivit en total succé.
Vi stannade vid det senaste där, tyckte jag. Det lät mycket trevligare. Ja. Nej, jag vet inte. Jag får ibland den här kommentaren, hur känns det att ha rört runt i grytan? Men det, grejen är, det där är så fascinerande. Jag förstår ju vad du menar. De flesta tycker att det är jättekul det jag gör och de är fascinerade av att lära sig om sig själv och om andra människor. Det är ju ändå det vanligaste. Men så finns det en handfull människor som är djupt upprörda och alla har rätt till sin åsikt. Man har rätt att vara kritisk. Jag säger ingenting om det. Jag lär mig också av det. Så jag får skärpa mig i vissa avseenden. Så jag har egentligen inga synpunkter. Men vad som är så intressant är, jag får ofta frågan, hur känns det när det har blivit så här? Men grejen är att jag har inte tid att känna efter, för jag jobbar alltså 8 dagar i veckan. Så jag vet inte alltid vad jag ska svara.
Måste men vad säga. Är det de säger? Vad är de upprörda?
Ingenting till mig. Jag har aldrig mött någon som direkt till mig rätt i ansiktet sagt, hur det här var dåligt för att. Det läser jag i tidningar, var det förut och lite på nätet och sånt där, men egentligen så jag har aldrig hört någonting till mig.
Men, alltså. Men stör sig folk på att det har gått för bra för dig? Eller vad är det folk stör sig på? Jag har ju hört flera stycken som har stört sig på. Och det verkar som, om jag ska bara grotta ner i allt, så är det på någonstans att många har kämpat mycket, de har gjort mycket, de har släppt böcker, det ena och det andra. Och sen så har du bara kommit in någonstans ifrån. Och bara, jag har hört någon grej så här, men han är ingen riktig beteendevetare. Det har varit en massa olika saker.
Ja... Det där var många frågor än, Alexander. Grejen är den här. Vad är det människor stör sig på och vad är det de säger att de stör sig på? Det är ju inte ens samma sak. Jag kan ju bara spekulera. Men vad man, den officiella bilden är det att exempelvis de fyra färgerna, diskmodellen som jag ju tog när jag skrev boken Omgivna av idioter, så valde jag ju någonting att skriva om. Så jag tänkte, det här är ju ganska spritt världen över. Det här är säkert intressant. Om jag förstår mig på den och tyckte den här får man ju behållning av, jag väljer att skriva om den. De första 3 åren så var det ju ingen jävel som brydde sig, för boken sålde inte så bra. Det tog ganska länge, den låg ute i handen i, jag tror det var alltså 1,5 år innan den liksom tog fart. Så under den tiden så gjorde det ingenting. Den fanns där, den låg där, men sen så, så såldes den och spred sig över världen och då blev några upprörda.
När släppte du den?
Jag släppte den sommar 2014 i år, den 6 år gammal. Och några månader är den 6 år gammal. Och jag skrev den ju 2011 någon gång. Och då fick jag ihop den där. Det tog rätt lång tid att sälja in den till förlagsbranschen. För de sa att det var en skitful bok, det var en korkad titel, det var ett idiotiskt innehåll. Det var jag som var idioten, lägg ner det. Nej, det var jag. Ingen trodde. Jag fick ju finansiera den själv. Så allting tog ju sån enorm tid. Jag hade ju ingen marknadsföringsbudget. Eller jag fick ju liksom åka runt med lådor i bilen. Och sen så spreds det där.
Men hur mycket har sålt nu? Bara kort innan. Hur mycket har sålt nu totalt?
Var det någonstans?
Böcker. Omgivna idioter, psykopater,
ja,
chefer.
Ja, alltså idiotboken jag i världen. Det är, det är några miljoner. Jag vet inte ens riktigt. Jag kan inte riktigt svara på det. I Sverige en knapp miljon kanske.
Var det är så otroligt mycket
så
böcker.
Så mycket böcker.
Ja... Ja, det är det ju. Och det där är kanske svaret på det.
Men, alltså, du har ju blivit rik som ett troll på den här idiotboken.
Du, jag läste till att jag tjänar 100 miljoner på den här boken. Och vet du vad min fru sa? Hon satt ut handen så här och sa, diamant, sa hon. Och jag bara, var är de pengarna? Det där var ju en sån otroligt korkad grej att skriva. För att sånt där, vad man omsätter i ett bolag, ja, det vet ju ni. Det är ju offentlig handling. 3 knapptryckna så ser man. Och sen skriver de 100 miljoner. Jag blev helt fascinerad. Det är ju inte klokt. Alltså, var är pengarna? Jag skulle inte skämmas om jag hade tjänat 100 miljoner. Inte det minsta. Men var är de?
Men du måste i alla fall dragit en 30-40 miljoner.
Jag är ju svensk. Du kan svara. Grejen är så här. Du har ju rätt ut en bok också. Du vet, från det att man får en idé till att man skriver en bok till det att man liksom har fått in några förskott och så lite pengar. Alltså, det är ju en extremt utdragen process. Den boken säljer 1 januari i år. Den får jag betalt för sista oktober 2021. Mm. Och det är i Sverige, om vi då pratar om utländsk försäljning. Alltså, det tar ju 3-4 år innan det kommer någonting, så jag kan inte svara på vad det blir. Det här är inte för att vara liksom lite komma av frågan, för jag vet egentligen inte. Det är klart, det kommer in pengar.
Du klarar det i alla fall.
Jag klagar inte det minsta, men jag har aldrig klagat. Men grejen är den här, om någon tänker så här, han kom in från höger, många har jobbat länge, många har sålt, eller skrivit och jobbat, arbetat, har inte sålt några böcker, och han kommer in från höger och sålde massa böcker. Det är orättvist. Ja, jag kan förstå den tanken. Den hade jag förr också, under de 20 år jag skrev utan att bli utgiven. Rätt många vet inte om det. Jag harvade mellan 1990 och 2010. Ingen ville läsa något av mina klotter. Jag har inte fått någonting gratis. Det törs jag nästan säga. Utan jag har hållit på, jag vet inte hur många nätter och månader, när alla andra har gått på bio och varit på partaj, så har jag suttit vid min dator och knackat. För att jag hade en dröm. Jag skrev 20 år innan jag blev utgiven. Jag gav ut 6 böcker. Där borde jag gjort en konstpaus. 6 stycken böcker. Innan Omgiven av idioter kom ut. Som slog då. Så att det blev min bok nummer vadå? 7. Så att någon overnight success, det är inte det vi pratar om. Men det är nästan ingen som lyckas så där fort. Pang. Det är bara folk som tror det, för att de ser inte slitet bakom. Återigen, jag klagar inte. Det är inte så att jag tycker att vad jobbigt det, utan jag har gjort allting för att jag ville göra det. Men ska man sluta per timme? Alla timmar jag har suttit och arbetat. En bok tar ju någonstans mellan 1000 och 1500 timmar att sätta ihop. Parallellt som man ska sköta ett heltidsjobb. Och jag har alltid rest sjukt mycket. Så
har du lätt tjänat 5000 i timmen?
Alltså timpenning är fortfarande timpenning är fortfarande miserabelt, och jag vågar inte ens tänka efter hur dålig affären egentligen är. Till alla som lyssnar, skriva en bok för att tjäna pengar, det är en dum idé, va? Det finns så otroligt mycket enklare sätt faktiskt, säkrare sätt.
Ja, men otroligt i alla fall. Eller att otroligt är det inte, men
inspirerande. Att du, vart kom drivkraften ifrån?
Ja,
så många dels, år.
Ja, men alltså dels när jag skrev skönlitteratur, det var ju kul. Det är roligt att sitta och ljuga vid skrivbordet och hitta på berättelser. Det gör jag fortfarande när jag har lediga stunder. Så skriver jag skönlitteratur, thrillers och sånt där. Jag har alltid massa idéer. Men när det gäller just de här populärvetenskapliga böckerna, idioter och psykopater och sånt här, där är jag väl lite, jag säger som Mia Törnblom sa, jag är lite pretentiös. Jag tycker att jag har ett budskap på något sätt. När det gäller idiotboken då, som vi säger ju så nu, idiotboken, det har ju blivit det. Så där är det ju mitt budskap, och det är ju inte att utbilda världen i 4 färger. Det var ju bara en metodik att få människor börja prata om hur man pratar. Det var ju det som var poängen, och i och med att diskprofilen var så spridd, för den nu finns ju 100 länder, så jag tänkte, men den där kommer folk att kunna identifiera. Jag fattade den, då kommer säkert flera fatta den. Det finns ju många mer, mycket mer avancerade metoder, absolut, men det hade blivit svårt att liksom säga, förklara dem i en berättande form så att man orkar ta dem till sig. Så jag valde den här förenklade modellen. Och jag tror att det finns en poäng med att man lär sig om hur man funkar tillsammans och hur man funkar själv. Och
så intressant tycker jag. Men för de som inte har läst din bok och inte lyssnat på till exempel Framgångspodden när du var med, kan inte du berätta om de 4 färgerna?
Ja, alltså diskprofilen, den kan man beskriva. Det finns ju lite varianter på det, men den beskriver egentligen 4 basingredienser som baserar sig på sakorientering, relationsorientering, extroversion, introversion. Och det är en förenkling av hur människor funkar, men det beskriver bara beteenden. En del människor säger så här, du får sluta med det där, vet du, för att det där kan inte förklara någons personlighet. Och den kommentaren är ju riktig, men diskmodellen mäter inte personlighet, för det är mer komplext, det är helt riktigt. Den beskriver beteenden. Och då frågar den, vad är det för skillnad? Jo, beteenden kan man se, de kan man höra. Men du kan inte se någons personlighet. Du kan se en person som pratar väldigt fort eller har ett expressivt kroppsspråk, men du kan inte se personligheten. Så man får börja med beteenden, så det är det ena. Och sen pratar man om rött beteende. Det är liksom drivet framåt, dominant, action, pronto, du vet, resultatmål. Bam, 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 det är bråttom, bråttom. Ja, det är inte så bråttom, men man skulle kunna skynda sig på. Jag menar, livet är kort. Hej, låt oss liksom gasa oss ut ur kurvan istället för att bromsa oss in i kurvan. Det är så tråkigt. Nej. Så man gult, också extrovert, men liksom relationsorienterat, glatt, positivt, tjohej, du vet, livet ska vara en glöd och brett och solen skiner, och även om det regnar så skiner den ju alltid någonstans. Och det är liksom, det är sorglöst och kreativt och, du vet, relationsskapande. Så har man den gröna, mildare, lugna, lite konflikträdda, mera fortfarande relationer, men introvert, så man blir lite mer tillbakadriven, dragen och lite mer avvaktande. Alltså den blåa analytiken som är sakorienterad och introvert, som är liksom lite fyrkant, ingenjörstypen, forskaren, förmodligen var det blåa personen som tog isär en atom som man inte kan se och pillrar isär och upptäckte att den består av ännu mindre bitar som man inte heller kan se. Alltså den typen av uthållighet och detaljfiness, va? Det är ett blått drag. Mm. Så då får man fyra huvudingredienser som man sen kan blanda hur man vill. Det där är ju bara basen. Det är som att baka en kaka. Man kan ju hälla i olika mängder smör och mjölk och mjöl och vad det nu är för någonting. Ja, inte om man är vegan. Då är man inte mjölk i. Jag har gått över dit också, vet ni.
Har du? Ah, sorry.
Jag har gått över dit också.
Mm-hmm. Äter du växtbaserat?
Ja. 100%.
Wow.
Ja,
vilken anledning.
Det var faktiskt min frus grabbar som tränar extremt mycket. En är styrkelyft och en är bodybuilder. De sa, vi prövar det här för vi tror att det är bättre. Och alla mår bättre.
Vilka jäkla grabbar.
Ja, 16-18.
Styrkelyftare och bodybuilder. Det är inga sådana man vill springa in i.
Hör du, 16-åringen, han tog SM-guld i sin klass i styrkelyft i helgen.
Wow.
Och det tycker jag är pinsamt när vi säger det då.
Grattis.
Det är alltså min frus grabb, men jag är också väldigt stolt för att jag har sett honom liksom bygga upp sig och extremt dedikerad. Men då blev vi veganer allihopa. Det här får ni förmodligen klippa om, va? Men när jag kom på att tänka på det. För du har berättat du eller ni är veganer.
Ja.
Ja. Men i alla fall, tillbaka till livsprofilen. Då har man det där, och då har man liksom en bas att utgå ifrån. Och det är liksom det boken då går ut på. Så beskriver den det fram och tillbaka och lite massa exempel och hit och dit.
Mm.
Ja.
Men jag har alltid undrat, kan man vara både blå och gul?
Oh ja.
Kan man vara jättemycket blå och jättemycket gul? För de känns så himla motsats till
varandra.
Ja, så
det är ju kontrahenter. Återigen, det finns ju inga regler som säger att det ska vara på ett visst sätt. Eller man kan inte vara sån eller sån. Det finns vanligare och så finns det ovanligare kombinationer. Den ovanligaste kombinationen är röd och grön, som ju också står rakt emot varandra. Så är det ju. Varför det är så, det är ingen som vet, och det är inte viktigt, utan folk är olika. Gult och blått är ju kontrahenter, de drar åt olika håll. Jag har själv en väldigt hög blå stapel. Jag har också en ganska hög gul stapel. Jag kan ju känna hur jag slits emellan liksom, att vara positiv och utåtriktad och tjohej, och samtidigt som man måste vara noggrann och liksom, måste vi läsa alla papper här. Va? Så att, visst kan jag uppleva det, men det är vad det är. Va? Jag tror omgivningen har mer problem med det där. Så att dessutom en jättehög röd stapel, så att jag är förvirrande i många ögon. Jag tror det.
Skulle du bara nu för lyssnarna bara kunna dra igenom så här ett exempel? Du har ju jättemånga sådana, men typ ett IKEA-exempel, hur respektive tänker, eller något annat exempel. Som du har, så man får bara
ett IKEA-exempel. Sätt ihop en billig bokhylla exempelvis. Eller, finns det fortfarande? Ja. Sätt ihop en IKEA-möbel. Ja, tar vi en röd person. Sliter upp kartongen med våld, svär över att det är så förbaskat mycket tejp. Slänger beskrivningen åt sidan. Ah, det här fixar jag enkelt, det här gjort förr. Det har jag inte, men hur svårt kan det vara? Sätter ihop grejerna. Jag är klar först. 7 skruvar över. Ah, in med grejerna nu. Upp med mormors urna och sen så är det bra, va? Pack. Då får vi se hur länge det här håller. Jag kanske är tröttna på den nästa vecka. Vad vet jag? En gul person kommer hem i hyllan och snackar en lång stund. Och kolla vad fint. Det kommer bli så fint. Vet du. Det kommer bli magiskt. Här ska vi ställa nu en billig hylla. Vi har en ny, eller nej, det är en gammal design. Men det känns ju ändå nytt. Det är en ny nyans. Du vet. Sen pratar man jättelänge om att man ska montera den här hyllan någon gång. Jag ser för mig att den står där. Än är den inte där, va? Men jag ska bara ta en fika först. För att det kanske inte är en sån dag. Det känns inte riktigt så idag, va? Vi får se. En grön person. Samlar vi några kompisar? Så kan inte ni hjälpa mig att sätta upp den här hyllan? För att jag är lite osäker. Men vi kan väl ha det samman. Vi kan fika tillsammans. Och montera hylla. Vad säger ni? Vi kan ta ett glas vin och så bygger vi lite hylla. Vad säger ni? Kan vi göra tillsammans? Vem ska göra vad? Ja, jag vet inte. Vad vill du bo? Vad vill du skruva? Vill du skruva eller spika? Eller vill du liksom bära? Ska du torka med? Vem ska? Ja, nu har det varit svårt. Va? Vi får se. Jag ställer mig mot väggen så länge. Men man hade velat ha honom med. Så den blå personen, han tar det här paketet. Sen så packar han upp det. Så skär han ner kartongen i små bitar direkt. Lägger i pappersinsamlingen färdigt och klart. Han läser instruktionsboken, som ju mest är bilder, va? Vilket ju är knepigt. Men han läser den en stund fram och tillbaka 2-3 gånger så att han har klart för sig. Han kollar reservnumret, han kollar också numret till akuten ifall han skär sig i tummen medan han gör detta. Sen skruvar han ihop den, han torkar av alla hyllplan, för det kan ju samla damm, va? Så han torkar av dem med en väl använd hand, en sån här, ja, gärna, inte en disktrasa för uppsugningsförmågan, och lämnar lite fukt på hyll, och det är inte säkert att faneringen tål det, va? Jag har läst en rapport på det. Så att man skulle kunna ha, jag tror 100% bomull är bra om man använder då 4% fuktighetsgrad på den här trasan då. Vill jag höra mer? Och så där håller det på. Så får vi stoppa.
När hyllan är, hela min kropp.
Ja, jag ser det. När hyllan är klar kommer den stå till 3000. Det är ju fördelen då. Men det är bara, återigen, det här är ju en väldig förenkling och det fattar alla som lyssnar. Men det säger någon, det är indikatorer på att vi hanterar en viss situation väldigt olika. Det gör vi faktiskt. Fråga inte hur jag sätter upp pillerhyllor bara.
Men du var ju blå.
Ja, jag gör ju som det sista mest. Va? Mest likt det. Men jag blir förbannad när jag tar för lång tid på mig. Så att,
men du vet vad Alex är för något, va?
Ja.
Vad är han då?
Ja, men det vet ju du.
Ja.
Ja, säg då.
Du är röd. Alltså, han har ju vi har ju två skrivbord hemma i vårt kontor. Mitt står jättefint. Alex, alltså det håller på att rasa ihop. Det är en IKEA, ett IKEA-skrivbord. Mm. För han är ju så röd. Han hade väl säkert 7 skruvar över efter det där skrivbordet.
Vi satt ihop det samtidigt. Och nu är det så, nu har det hänt någonting med jag ingen aning
men
om.
Men du har ju aldrig kunnat veva med skrivbordet.
Så nu har det, den ena sidan har bara rasat ner. Så jag blir tvungen att ha det absolut lägst ner. För att den ena sidan har bara på något sätt pajat. Så när man vevar upp den så är det bara ena sidan som höjs upp. Så att det blir som en sån här jävla skrivbord.
Så tror du att du inte är så lång då? Du får stå på knä.
Ja, jag får stå på knä.
Så det tar för lång tid att lasta av grejerna och fixa till och sätta upp alltihopa. Men sen, vem har tid med det?
Men sen är ju bara tänket nu också hur jag tänker lösa situationen. Min situation är ju inte att jag ska ta tag i och kolla vad som är fel. Min situation är ju så här, släng den, vi måste köpa en ny. Den är sönder. Och jag orkar inte ens kolla på om det är någonstans, det är någon skruv eller något sånt där. Så att man är så här, okej, vad är kortast möjligast? Men jag tänkte, vi kan väl börja med, om du skulle, vi ska dra lite exempel om oss och vår relation och vad vi gör, så får hoppas du inte pajar allting helt, kommer hjälp med. Men om vi börjar med, vad tror du att idar? För ni har ju träffats någon gång på någon
bokmässan.
På bokmässan och lite här. Vad skulle du bara med din analys säga?
Jag tror att du är relationsmänniska, du har nog ganska mycket gult i dig. Det tror jag, men inte bara det. Jag skulle tro att du kan ha gult, eventuellt kan du ha lite blått i det. Och det undrar jag om det inte var därför du faktiskt frågade.
Mm. Alltså jag gjorde det här testet typ 2014.
Ja.
När jag jobbade på en säljorganisation. Då hade vi en hel dag med disktest liksom och gick igenom.
All right.
Och jag kommer ihåg, jag hittade inte papperna, men jag vet exakt liksom siffrorna. Och det var 100% gul.
Ja.
93% röd.
Okay.
Och typ 89% grön.
Aha, så, allt och sen, utom blått. Det är
7% blå.
7% blå,
Jag var ju ganska mycket grön och röd då. Som var...
Ja, det är faktiskt det som jag nämnde. Nu är det så här, nu hade du en gul stapel där som gör att det... Alltså, då blir det så här... Här är det lätt att bli väldigt tekniskt då, kring någonting som återigen är en förenkling, men... När man har tre höga stapel, jag har ju också det, och det är det som gör att människor har svårt att tolka riktigt vem jag är. Mm. Jag kan ju välja vad jag vill lägga fram, va? Eller hur? Och det kanske du också kan göra. Mm. Fördelen med den här typen av verktyg eller något annat är att ju mer du begriper av dig själv och de signaler du sänder ut, desto mer kan du ju labba lite grann med de olika staplarna. Min fru har ju bara en stapel och hon har verkligen bara en stapel. Alltså det är rätt genom vinsttaket. Det är så här, ja, det är bara, och sen är det något krafts längst ner. Det ser ut som ett eld, det finns ingenting där nere. Det är någon, alltså det man kan ana någon antydan till något annat. Men hon vet ju om det. Men hon blir väldigt mycket tydligare att tolka än, ja, det gäller mig exempelvis då. För att vi har flera höga staplar. Mycket rött och mycket gult, ja, det blir ju väldigt kraft framåt. Men den gröna bromsar är antagligen i sådana fall. Om den där rapporten är riktig, så slits du nog också mellan två motsida krafter. Här är det ju rött och grönt i sådana fall. Du skulle vilja kasta på och trycka till folk ibland, men det kan man inte göra, för man vill ju vara vänner också. Liksom. Ah, hur blir det nu? Och det där kan leda till frustration, om jag ska vara helt där. Rent helt neutralt, om man säger rent akademiskt, så jag pratar inte om dig nu, så är det så att rött och grönt brukar skapa stresspåslag. Men då har du en gul stapel som förmodligen jämnar ut det där. Hade du inte haft den gula stapeln, då hade vi kanske varit tvungna att ta en liten break här och prata om de där sakerna.
Vilken tur att jag har gul också då.
Ja, alltså jag känner ju inte dig, så vi har bara träffats som hastigast. Men då är det väl så då.
Ja, jag känner jobbsammanhang är jag väldigt röd.
Mm.
Medans privat gulgrön.
Ja, så kan det vara. Man har ju ofta olika, man tar ju på sig en mask när man går in på jobbet. Förhoppningsvis är man sig själv när man är, vad säger, inte på jobbet. förhoppningsvis är man sig själv då. Jag vet att jag är det, har lärt mig att bli det. Så tar man på sig någon slags mask och då beror på vad man jobbar. Man jobbar med många olika saker. Jag står ju på en scen ibland. Ja, men om jag står inför 1500 människor och ska föreläsa på kvällstid, då kan jag inte stå och vara blå på scenen. Då kommer folk att säga att det här var inte så himla underhållande, om man ska vara helt ärlig. Det var väldigt väl beskrivet och i detaljform och det var kul med en Excel-graf på skärmen där, men det var inte så underhållande. Så därför att jag tar fram min gula sida. När jag bokar möten och sånt, ja, då är jag ju bara röd. För att jag har inte tid med sånt där. Jag hade ett möte på förmiddagen som vi klarade på 25 minuter. Jag var överlycklig. Ja, 25 minuter, perfekt. Under 30 som jag hade satt. Och de sa, klarar vi på 45? Det ska vi göra, så jag. Och så gjorde vi det för att pang, 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 agendan klart. Ja, men då är vi färdiga nu. Så att, och det där väljer man ju. Men återigen, ju mer man förstår av sig själv, desto lättare är det att skjuta det där mellan. För vet man att man har förmågan att vara mer uttrycksfull eller förmågan att gå ner i ett Excel-rack och gräva lite grann, då kan man välja när man ska plocka fram den. Problemet blir när du blir social och utåtagerande när du sitter vid skrivbordet och stör de andra runt omkring. Då vill de att du ska vara tyst och sluta snacka en massa för att jag ska jobba här, vet du. Ja.
Men en sista fråga som jag har innan du fortsätter. Kan man ändra färg med tiden? För att jag känner ju typ att den här profilen kanske inte stämmer till 100%.
Ja, men jag får vara fräck och fråga, hur gammal var du 2014?
Hur många år sedan var det då? Så vi 6 år sedan. Då var jag 27. 26, 27. Ja, när jag gjorde den.
Vad tror du är annorlunda idag mot för då?
Men det känns som att jag inte är lika gul längre. Okay. Inte 100% kanske.
Vem jobbar du mest med? Vem är du träffar i jobbsammanhang mest? Vilken person?
Mig själv.
Dig själv? Ja.
Jag har ju några anställda. Ja. Men det är inte så att jag hänger med
dem. Vi sitter ju inte och snackar och fikar med dem hela dagarna.
Nej.
Nej. Det där är ju, alltså det är så här, man säger då att när man uppnår... Okej, när man uppnår vuxen ålder så förändras man inte sitt grundbeteende särskilt mycket om man inte utsätts för något trauma i form av utbrändhet eller nära dödenupplevelser eller extremt uppslitande skilsmässor, sådana saker, alltså riktigt sånt där som verkligen berör. Då kan man förändra sitt grundbeteende, det vill säga den man egentligen är. Då kan de här staplarna man kan ändra vilken man kan faktiskt ändra sin personlighet, men det har varit ganska omtumlande då. Och när är man vuxen då? Ja, definitivt man är 27. Det där är skillnad mellan män och kvinnor. För tjejer så är det här någonstans kring 18-19. För killar är det någonstans 24-25. Och då har jag mött med frontalloben växer ihop någonstans runt 24-25. Det är därför det var så dyrt att försäkra bilen innan man blev 24. Särskilt om man var kille så var det ju hårresande. Va? Och det finns skäl till det, för att riktigt unga män kan inte ta konsekvensbeslut på samma sätt. Alltså det här har med neurologiska... Alltså det här är ingen rykte. Eller det har med att göra med hur hjärnan... Hur den växer ihop helt enkelt. Va?
Det är därför det är så bra att ta med folk i militär. När så här unga män, för att de har inget konsekvenstänk.
Nej, men alltså det är mycket lättare att forma en ung person än en person som har uppnått, om man säger, vuxen ålder. När det är, då är det klart att det varierar enormt, givetvis. Det fattar ju alla. Men så grundbeteendet är ofta, däremot det anpassade beteendet, det vill säga den rollen man tar på sig när man exempelvis går in på ett jobb, den kan förändras i takt med att jobbet förändras. Så har det varit i mitt fall definitivt. Och så är det förmodligen i ditt fall också om du var en säljare för 6 år sedan, för du sa att det var en säljorganisation. Mm. Ja, då var du ute och knackade dörr kanske, eller lyfte lur, och du skulle liksom skapa affärer, möjligheter att öppna dörrar, och ja, då var du tvungen att vara extrovert, du var tvungen att vara en relationsmänniska, och du var liksom tvungen att hej, hallå, tjena, vad trevligt, här kommer Rida, vet du. Jag har ett så bra förslag, vet du. Det går inte att sitta och humma kring det, va. Nu jobbar du huvudsakligen med dig själv. Och du måste inte sitta och samtala med dig själv. Då är det ganska naturligt att den gula stapeln går ner. Så det är helt logiskt. Mm. Vad som gäller dig utanför jobbet, det vill säga som den privata i dig, det har jag ingen aning om.
Nej, men den är nog mer samma,
skulle jag säga. Det vet ju din man här. Han vet ju det.
Och då leder vi in det på nästa grej. Jag tänkte så här att vi ska dra lite saker nu. Jag kommer ta lite saker om Ida. Och sen kommer Ida ta lite saker om mig. Och sen så kan du säga då, Thomas, vad det är för typ av färg som kommer in här. Eller för typ av beteende.
Oj, oj, oj.
Men du kan fortfarande så här, till skillnad från mig, så kan du fika en hel helg med vänner.
Mm.
Och sitta i timmar med någon vän och bara sitta och prata och... Och vi kan dra den kopplingen direkt. Medans jag är en sån person, du skulle kunna förklara det.
Ja, han bokar ju ingenting med några vänner om det inte är liksom ett träningspass. Då får jag ut någonting av det här. Du skulle aldrig ta en lunch eller fika och bara sitta och prata om livet. Däremot kliar det inte min kropp om jag sitter typ 4-5 timmar och bara pratar om typ ingenting med vänner.
Ja.
När jag är ledig.
Vi var ju på ett event i söndags och då träffade jag en person där som jag känt i så här 15 år.
Mm.
Och då sa jag till honom så här. Han var kul att se, så då märkte jag så att vi inte setts på ett tag. Nästa mening var att någon av oss skulle säga så, du, vi måste ta en lunch.
Ja,
eller vi måste
det, låg lite, ja.
Det låg i luften från båda två, men det var ingen som sa det. Så jag sa det så här, du, vi tar ingen lunch, för att då kommer det aldrig bli av. Men vi kan väl köra någon träningspass ihop någon gång.
Underbart, ja, men det är en underbar ärlighet mitt i alltihop. Ursäkta, jag avbröt dig, men tänk om fler fattar det. Du, vi ska inte ta de där ölen och se och catch up. Nej, för att, men vi kan springa skogen eller vad det nu är. Ja. Så vad är skillnaden? Men det där tror inte jag har med beteende att göra. Det där tror jag med drivkraft att göra. För jag känner till dina drivkrafter också, nämligen. Och du har det man kallar för en praktisk ekonomisk drivkraft. Det vill säga, varje enskilt moment i din vardag bör ha någon typ av mål. Det bör ge någonting, det ska ge någon typ av effekt. Jag säger inte att du inte har det. Det är inte det. Men eftersom jag råkar veta det i det här fallet, för det här är du och jag pratat om. Så jag är inte så att jag tankeläser det, men jag råkar veta att det är så. Och det är helt... Det är helt logiskt utifrån, och det behöver inte vara så att nu ska jag träffa en gammal kompis, kan han ge mig någonting? Kan vi tjäna pengar på det här? Kan vi vinna någonting? Det är inte det, utan det ska ge någonting. Det kan vara att jag lär mig någonting, det kan vara att jag får ut någonting, jag kanske kan gymma samtidigt som vi snackar om gamla klasskompisar eller whatever. Men det är bra om jag får ut någonting av det. Jag är också likadan där. Där känner jag, men det där är tyvärr, i mitt eget fall är det ganska ocharmigt, därför att Jag ringer ju aldrig någon nästan. Det är så hemskt. Jag jobbar för mycket. Jag får ändra tillvaro här. Varför kan du...
Det kanske står i boken. Omgivningen av motgången.
Ja,
motgång.
Men det står ju... Jag kommer att skriva någonting om det här med socialiserande. För att jag själv... jag tycker om... Alltså, man har ju några man liksom hänger med och tycker det här är ju... Fasen vilket schysst snack. Vad skönt att sitta och dricka ett glas vin och prata liksom om inget särskilt. Jag kan tycka det är fantastiskt. Men inte med alla. De måste prata om sånt som jag är intresserad av. Hur charmigt lät det här? Men liksom, det är bra om det är... Alltså, vi behöver ju vara på samma nivå. Vi behöver ha något liknande intresse. Det behöver, om det är träning eller gå över från köttfrosseri till veganism. Eller om det ska vara liksom att prata om vad är nästa, inte vet jag, trend. Man har ett intresse. Men det ligger mer i drivkrafter som ligger under det här med beteenden. Och då kommer man mera ner i människors personlighet. Men man kommer närmare det här med... Vad ska vi säga, värdegrunder och motivationsfaktorer. Och där ser det kanske annorlunda ut hos dig. Men återigen, jag känner dig alldeles för dåligt för att veta. Men kanske har du andra drivkrafter som gör att det blir inte lika distinkt hos dig. Så du tycker att det är helt okej att sitta och prata bort en lördag. För det ger dig någonting, va?
Jag får bara säga en sista. Okay.
Får jag bara säga en sista på den här? Det jag värderar, det är ofta inte att jag kanske har helt fullt schema. Jag värderar det, istället för att sitta med någon en lunch, så värderar jag att vara i ensamheten själv och återhämta mig. Mm. Så att det är ofta inte att jag har kanske någonting sånt. Nu är det ju väldigt mycket typ att man hänger med Ida och hänger med Elvis och får den här egen tiden för att sen kunna hålla högt tempo.
Mm.
Och då kan det stressa mig när man har för mycket saker runt om.
Mm. Mm.
Och det är någonting som jag behöver liksom tvungen att jobba på väldigt mycket för att också må bra i resan. Rätt för det så kan det ju vara så att man har väldigt mycket kul som händer, men sen tycker man inte något är kul för att det är för mycket av allt.
Mm.
Och då blir det där en sak som jag brukar bromsa på. Bara för att stänga det.
Ja, ett rött drag är faktiskt om jag får... Ett rött drag, det är ju att man, när man är stark så är man ju fruktansvärt stark. Man är ju i princip oövervinnelig. Va? Det finns ju ingenting som man inte kan ta sig an. Nu bring it on, det projektet, det. Och sen har man ingen känsla för att det finns en begränsning någonstans. Och då tar man på sig, och då har man skrivbordet så fullt så att det rasar till slut. Billigt talat. Och till slut så inser man, du är ju en skärpt kille, så du fattar liksom, shit, nu är det för mycket. Och då blir sättet att vila att liksom stänga ute vissa saker. För att man måste skilja på vissa saker. Det är så att en röd person är ju extrovert. Men extroversion betyder inte måste prata med folk hela tiden. Det är inte vad extroversion betyder. Extroversion har med energi att göra. Det har med energi att göra. Det betyder att det är en energi att vara ute och vara aktiv och göra saker. Men det kan lika gärna vara i ensamhet. De gula personerna, de är ju också extroverta. Men i och med att de är relationsmänniskor så vilar ju de när de hänger med 30 000 andra. Och de pratar ju och får ju energi av det. Det där är ganska tydligt. Man sätter ihop en gul och en röd person. Båda vill gå framåt och båda har mycket driv och mycket tempo i kroppen. Men den röda pratar inte med nödvändighet överhuvudtaget. Blir snarare irriterad på att det är för mycket snack, va? Och för lite verkstad, kanske. Och just att gå in, man brukar prata när det gäller drött då, man, det finns ett uttryck som heter att slita eller smita, man jobbar benhårt eller inte alls. Man jobbar liksom så man nästan kräks, eller så bara stänger man helt och så man, isolerar man sig en hel helg för att nu ska ladda batterierna. Är du med på vad jag tänker? Och det har inte att göra med andra människor, det har inte att göra med att man ogillar andra, men man behöver vara i sin egen. För hos introvert är ju det här draget extremt tydligt. De måste ha ensamhet, annars så går de under. De måste få tänka tanken, till slut måste de vara i sin egen skalle. Annars så tappar de helt fokus. Va? Att sätta introverta mitt i ett öppet kontorslandskap och låta dem sitta mitt i surret, att de kan inte tänka ordentligt. Det finns till och med, det gjordes en dansk studie för några år sedan där man sa att en introvert person, tillräckligt introvert, det är ju liksom en flytande skala, det är ju inte någon exakt vetenskap det här med hur människor funkar, men tar du en tillräckligt introvert människa och sätter honom eller henne i ett riktigt stort kontorslandskap, det är som att jobba lite småfull hela dagarna. De förlorar sin skärpa, va? Och man kan ju skämta om det där, men jag har ju träffat galet mycket introvert. Jag har ju människor på föreläsningar med handuppräckning. Vem är introvert? Ja, det är ungefär halva gänget. Det är ungefär så det brukar se ut. Då frågar jag, känner ni igen? Och då viskar 500 personer. Ja, så är det. För att titta inte på mig, va? Och de extroverta ropar, det borde inte vara så. Nej, men det är fortfarande så. Men fortfarande just det här socialiserande, det ligger mer i det gula draget.
Och jag värderar ju mina vänner väldigt mycket, liksom, att jag återhämtar ju mig själv när jag hänger med dem. Så att det är väl därför. Min gröngula sida, så jag känner typ inte av den röda när jag...
Nej, det kanske är så att i grundbeteende, det vill säga utanför jobbet, är mer relationsorienterat, och i jobbet så lyfter du fram mera sakorientering, det vill säga den röda stapeln åker upp, och det är inget konstigt med det där. Det är, alltså, vi tar ju på oss olika roller för att det funkar bättre. Det är inget udda alls, utan det där tror jag alla gör. Det finns ju poäng med att förstå när man gör det ena eller annat, så man liksom trivs i den roll man tar på sig. För det finns ju de som gör tvärtom, de tolkar helt fel och så går de åt fel håll när de går in på firman och försöker bli någonting som de inte alls är. Det avråder jag från, det blir stress.
Nu kör vi sista på Ida då. Du svarar ju extremt sällan i telefon, dock när jag ringer brukar du svara. Ofta, jag är en av få som du svarar på, men det är fortfarande att man kan få ringa några gånger, men och du tycker att man ska ta, du kan bli irriterad på människor som ringer, för att du tycker direkt att det där borde man kunna ta på sms.
Jag tycker det tar för lång tid, ja. Massa lullullsnack liksom.
Ja, det där är ju intressant. Det där är ju också typiskt, det är typiskt rött drag. Men då är frågan den, när du mässar om Elvis då exempelvis, om det är någonting med dagis, om det är någonting annat, eller om det är helgaktivitet att ska göra, vad vill du ha till middag? Ja, är, men det, då, är det samma då?
Nej, då, mamma och vännerna kan ju ringa och prata i flera timmar.
Jo, men alltså vi skulle kunna göra, alltså, jag tror att det är allt grejer. Annat. Alltså jag skulle kunna ringa och vi bara pratar en halvtimme om exakt ingenting, för att jag är på väg hem typ eller sånt där, och så pratar man typ ingenting, och ibland så...
Nej, eller man utvärder, man bara liksom...
Ja, men det är väl mer så här allmänt jobbgrejer.
Ja. Jag tycker bara, varför skriver du inte bara vad du vill så får du ett ja eller nej?
Ja, men då har du en tydlig medveten eller omedveten, det var ju ganska roligt. Det är väl en tydlig distinktion mellan vad är socialt liv, privat och så vidare, och vad är jobb. Jobb fattar det kort och lämnar rummet. Men då vet ju alla som lyssnar på detta kring Ida varifrån och med nu. Är det jobbrelaterat? Färre bokstäver, tack så mycket. Annars är det okej att lägga ut texten. Ska du... Ja, men vi är ju klara där. Ja.
Okej, nu går vi över på Alex här.
Vilket leende hon fick nu.
Nu är du på Allan.
Får vi se.
Alltså han tävlar ju om allt. Precis allt. Det var ju Marbella, jag kommer inte exakt ihåg den här historien. Men du kom ju hem och var helt förstörd. För du tävlade med en gammal gubbe på stranden när du var ute på din löprunda. Och försökte springa om honom i typ en mil. Men han var så snabb. Han, så du var helt förstörd när du kom hem. Knäckt också för att han var mycket äldre än dig.
Ja, men det blev så här, jag sprang i mitt vanliga tempo så här. Och sen rätt vad det är så kommer en gubbe förbi mig och springer om mig. Och då blir jag så här, vad i helvete är det som händer? Och då så sätter jag lite högre tempo. Och då springer jag om honom. Och sen springer han om mig.
Han svarar direkt där.
Han svarar direkt, ja. Han springer om mig. Och då springer vi ändå på en som är så här 2x3 meter, så ganska tajt, och det var inte så många ute, så att det är ju så här, några hundra meter framför så är det han och jag bara, och några hundra meter bakom, så att det är inte så att man hör nästan varandras andetag.
Det är uppenbart vad det är som pågår.
Ja, ingen kollar på den andra en sekund, fast båda kollar hela tiden. Mm. Han kanske bara, jag vet inte. 65-75, där någonstans.
Ja, då är det starkt.
Ja. Men då, och då sprang han om. Men sen så var jag så här, okej, det är pinsamt för mig att springa om igen nu. För det här, någonstans kände jag också att det här är etik och moral. Det här känns inte riktigt helt. Men då sprang jag, men rätt för det så kom en bil upp på hans sida. Vilket gjorde att han blev tvungen att bromsa in. Och då kunde jag hoppa över.
Det var läge att smita förbi lite snyggt sådär. Hade ju ingen val, var ju tvungen att springa om.
Ja, och då blev jag tvungen att springa om. Och sen efter det sprang jag allt jag hade och vek av första väg för att vi inte skulle springa på den här rakan, så att jag skulle kunna kalla mig vinnare. Ja. Och det där hänt.
Det här är så typiskt så dig. Så typiskt.
Ja, vad roligt du hade under den här stunden då. Fast en fråga här, jag tycker att jag tror alla som hör detta förstår precis. Ja. Tävlingsinstinkt, det är också ett drött drag. Ja. Det ligger också i något som man kallar för en individualistisk drivkraft som handlar om liksom, vinnarskallar har ju ofta det där, och det är inte alltid kopplat till färg det heller, men i det röda beteendet så ligger ofta ett tävlingsdrag. Fråga min fru, får ni höra, alltså, hon är ju hopplös. Hon är hopplös, allting skall det tävlas om. Vet du, hon tävlar ju i trafiken, hon sitter bakom ratten, hon tävlar i trafiken när jag sitter bakom ratten.
Hon sitter
intill. Jo, vi ska först fram här, så varför det? Vi har ju tid på oss. Jo, men det är alltid bättre att ligga före än lägga efter. Ligga efter, vet du, det ser inte bra ut, va? Vet, sitter vi vid trafikljus och jag kör och sitter och kollar på upp så här, du vet, och väntar. Hon sitter in till och läser en bok, skriver en bok, skickar några mejl, lagar lite, hon gör ju allting, alltså multitasking. Alltså det sitter ju aldrig still, och det är alltid någonting på gång. Och sen så slår de till grönt och säger hon, kör! Kör, säger hon till mig. Kör. Varenda gång. Och jag brukar säga, jag vet det. Jag har gjort det här förr. Du 30 år körkort. Ja, jag tycker att tveka på gasen. Kan vi liksom... Titta, nu ser du den vita bilen. Han är gubben i vitt som jag har jobbat av som här nu. Nej, nu är han före oss igen. Gud vad jobbigt.
Men klarar du av att hålla tålamod då? Eller skulle du bli...
Ja, men jag då retas jag, så kör jag i 70 resten av vägen bara för att...
Och gud, då kliar i henne.
Ja, gissar det du. Men det är så kul, för att när jag kör, då säger hon så här, men hur du kör, så ger så kommentar och alltihopa. Då kan jag svara då, du, vill du ta över ratten? Eller nej, men sluta larva, säger hon. Vad tror ni händer när hon kör? Och jag skulle råka kommentera. Ska du vet, så det är bara hon som får säga, ska du ta över ratten eller? Bara hon som får liksom utmana där. Men det är ett tävlingssystem, man måste vinna allt. Mm. Hon vet om det här, hon har en otrolig koll. Hon har 100% självinsikt, så hon kan tona ner när hon vill. Ni skulle aldrig märka detta om ni inte kände henne. Men i full frihet, ja men då är det plattare i mattan. Alltså, vem har tid att stå här? Det här går ju långsamt ju. Alltså, jorden snurrar ofattbart sagt, det gör inte det. Det är frustrerande.
Nej, vi skrattar som dig faktiskt, hjärtat.
Vi skrattar så mycket åt de här grejerna ibland. Så vi pratar jättemycket om hur vi pratar. Vi kommunicerar kring vår kommunikation och beteenden. Vi pratar om allt det här hela tiden. Det är fascinerande.
Det är häftigt.
Ja, vi har som en gemensamt intresse också. Hon är ju också författare och skriver ju om rätt avancerade grejer. Så vi bollar ju rätt mycket komplexa frågor. Så att vi har det här top of mind hela tiden.
Härlig relation.
Ja, det är så vi känner varandra. Vi träffades ju jättesent i livet. Vi skrev ju en bok ihop. Och det var då vi liksom kom in i varandras medvetande. Det var svårt då. Ja, det var väldigt speciellt. Så vi känner att vi har skitkul, rätt sagt.
Kul.
Härligt. Nästa då. Det är väl kanske både till din fru och Alex här, som kanske behöver lite råd hur man bemöter gröna människor. För det är nämligen så att Alex kan ju bli lite frustrerad när det inte går fort nog. Och när folk ber om ursäkt för att de finns lite granna.
Blir han lite tydlig då, så att säga?
Väldigt tydlig.
Ja.
Och gröna människor, jag antar att de är gröna. Kanske, ja, kan ta... Jag förstår vad Alex menar.
Ja, men min kollega som jag jobbar med här, bland annat Ida, hon är supertrevlig, superartig. Och jag vet inte, så här... Det är många gånger jag har sagt till henne, och det är ju när jag ser mig själv som last då. Och alltså, det är fel på mig att jag gör det. Men jag har ju sagt till henne att sluta vara så trevlig. Och sagt till henne att hon ska... Nu är inte den här Ida. Det är någon...
Nej, inte mig.
Jag tänkte förvirra mig lite, men du har
en annan hans Ida, kollega.
En kollega Ida.
Ja.
Och jag blir så här, jag bara, vad säger jag för någonting? Hon bara, vi satt en halvtimme och pratade här ute med den här personen. Jag bara, en halvtimme?
Om vad då, tänker jag?
Varför pratar ni för? Och sen så här, också när hon... Hon frågade mig om någonting. Det har ju varit hemma hos oss också. En kollega till oss som jobbade förut som frågade om något. Så jag vet inte, vad var det Isa frågade om? Som jag blev så irriterad på och sa så här: det är ju helt okej om du lovar att aldrig fråga det där igen. Den meningen har jag sagt flera gånger.
Ja, det
för det kan vara så här att...
Och då att, känner jag bara, åh gud, jag sjunker genom jorden. Jag är också röd och tänker, men jag säger det ju inte.
Nej, men det kanske är så här, exempelvis att knacka på dörren. Och då så, din assistent då, hon jobbar ju hemma hos oss. Alltså hon kommer ju varje dag och då knackar hon på dörren och sen knackar det och sen så säger jag kom in och sen kan jag säga så här, är det okej att jag kommer in? Då blir jag så här, men för helvete, det är din arbetsplats. Gå in. Fråga aldrig igen om du får komma in. Det är bara att gå rakt in.
Jag sa ju kom in dessutom. Kan jag komma in? Alltså är det säkert? Kan jag få skriftligt? Ja,
alltså man stör sig på folk som, det kan jag ha, och jag vet ju att det är bara en grej som en last för mig själv, för jag tycker inte att jag är mitt trevligaste jag, men jag kan störa mig på folk som ber om ursäkt för sina liv.
Mm, ja.
Är det gröna som gör det, eller?
Ja, hörru du, alltså det blir så mycket spekulationer, jag vet inte om jag borde ge minne eller inte, men låt oss anta att det är en grön person. En annan röd person ber ju dig hålla käften. Skärp dig, vad är det här för någonting? Du vet, och så är saken är värd, det spelar ingen roll. Vi kastar lite skit på varandra så är vi färdiga. Ja, enkelt. En gul kan ju bli lite småkränkt i några minuter, men borstar snabbt av sig för att de glömmer ju bort den där situationen. Vad jag är i det mötet, jag minns inte. Och de blåa, de kan ju skriva ner och fundera och analysera, säger förmodligen ingenting. Låt oss anta att vi pratar om gröna personer. Så kommer de ja att reagera negativt på det du precis har berättat. Därför att det inte är så man gör. Utan man ska sitta ner, man ska vara artig och vänta på någon annans tur. Man ska bjuda in, man ska inte hetsa, man ska inte säga saker som frågar aldrig mer om det där. Speciellt inte med den rösten och liksom en blick. Och speciellt inte om man är storvuxen. Då ska man också vara försiktig för att de kan känna sig hotade. Inte för att det finns ett hot, utan för att det blir en antagonistisk stämning. Vad är rätt eller fel? Ska man aldrig kunna sätta ner foten och säga att detta gäller? Självfallet. Men eftersom frågan var hur reagerar de gröna, så blir det nog, så skulle jag nog säga, om du känner för det, så skulle du kunna. Vad jag brukar göra i sådana lägen, det är lite, så här, lite preventivt, så brukar jag säga att ja, ibland när jag har ont om tid så kan bli lite kort i tonen. Då kan det låta så här och så här. Det är ingenting jag vill ta personligt. Jag ber gärna om ursäkt om jag trampar i klaver. För jag vill inte liksom trampa någon på tårna. För det vill jag inte. Jag vill att man ska vara hänsynsfull och visa respekt och alltihopa. Men om det är så att jag har gått för långt och det har blivit lite kort och man svarar OK på ett jättelångt sms. För att jag hade egentligen ingen svar alls, men jag svarade OK ändå för att man skulle svara någonting. Ja. Så det handlar inte om dig, det handlar om mig. Ja, du vet. Men det är viktigt att man pratar om hur man pratar. Det är samma sak igen. Ja. Det är ju hela, om jag har något mission så är det ju det. Att ni snackar, du och hon då. Liksom, och det säger så, när jag gör sån här grejer, reagerar du på det alls då? Hon kanske säger, det skiter vill jag, säger hon. Mm. Jag vet ju hur du funkar, jag tar inte det personligt. Och då är problemet borta. Mm. Har du frågat henne det någon gång någonsin?
Ja, men jag har sagt faktiskt de sakerna. Jag har sagt det till dem jag jobbar med. Att ofta så kan det vara så här också, att jag är en typisk nej-sägare. Att vad jag än får till mig så säger jag alltid nej först. Men sen om 5 minuter så säger jag alltid ja. För att då hinner det automatiserade blir så nej. Där går inte. Mm. Och, men sen när jag får tänka på det 5 minuter så blir det så här, ja, men då landar jag i det. Så att oavsett vad den är så säger jag alltid nej. Och det är nog någon typ av försvarsmekanism, tror jag. För att jag kan känna att kanske hösten var lite för mycket under vissa perioder och lite sånt. Att det blir att man automatiskt säger nej bara. För att det känns som att folk bara tar upp ens tid hela tiden. Och då mår jag bra av det. Nej. Någonstans där, tror jag.
Ja, nej, men alltså, återigen, oavsett vad man använder för språkbruk kring det hela, så vad funkar för dig, vad funkar för mig? Det är inte något konstigt, men det misstaget som de flesta gör är att de inte pratar om just hur man pratar. Hur ska vi kommunicera? Mm. Är det okej att messa komplicerade instruktioner liksom, eller vill du hellre att jag ringer? Jag vill att du ringer. Okej, jag ska försöka ringa när jag kan. Du, ibland hinner jag inte för jag ska på ett flygplan eller någonting. Är det okej om jag messar i akuta lägen? Ja, det är okej. Alltså, det är inte så konstigt. Problemet är att människor inte säger vad de tycker, inte säger vad de står. Att man liksom sitter och tiger och muttrar för sig själv och går runt och är tjur i 6 månader. För att det var ju ändå en konstig blick där i januari. Var det inte det? Oh, jag tror att det var det, va? Mm. Och så känns det konstigt och fel inuti och jag vet inte. Men då är det bättre att säga, vad är det om? Men frågar man exempelvis en grön person, är det ett problem mellan oss? Eller då kommer de att svara, nej. Och nicka. Nej, det är inga problem här. Allting är toppen, säger de och skakar på huvudet, va? För de vill ju inte ha konflikter. Gröna är ju rädda för konflikter. Få personer älskar ju konflikter, men gröna är väldigt konfliktaverta. svenskar är konfliktavvärta, men för en grön person så blir det där extra tydligt, för att man vill ju vara vänner. Det är inte bättre om alla är överens, det är en finare värld, va? Det tycker jag med, men det går inte, det är en utopi, man kan inte leva i det där. Så, ja.
Är de flesta svenska gröna?
Alltså statistiskt sett utifrån ett sånt verktyg så är de flesta människor på hela planeten har mest av det gröna draget i sig. De flesta människor är det man kallar för agreeable. Alltså man vill ändå vara till mötesgående, man vill ändå vara liksom hjälpsam och vänlig och sånt. De flesta har det draget i sig på något sätt. Så det är den absoluta majoriteten. Men, eller ja, det är ju inte 50% i majoritet, men det finns mest av. Men det är statistik. Det är inte säkert att när vi går ut genom dörren här att det är så de vi träffar närmaste dagar. Det vet vi ingenting om. Men det är bra att klara av att hantera det draget. Särskilt om man vet att man har lite av det själv. Då finns det ju en poäng. Jag har ju nästan ingenting av det i mig själv alls. Det är troligtvis därför jag står upp. Därför att jag är inte jättekänslig av mig. Jag ser vad det står och analyserar. Så lägger jag bort det. Jag kastar över bord, säger jag. Men hade jag haft extremt mycket grönt, då hade jag nog varit lite plågad vid det här laget. I den här, på det stället i livet som jag befinner mig i. Men jag har inte det.
Men nu släpper du ju snart, eller till höst en ny bok, Omge mina motgångar, när du skriver motgångar. Har du några tips på hur man ska hantera motgångar eller negativa människor? Om det är så att man hör folk snacka skit om en på arbetsplatsen eller där. Eller så här, hur man... När du själv har liksom grottat in i det här ämnet?
Ja, så motgångar. Det första, nu är ju inte boken färdig. Den kom faktiskt redan 27 mars. Tack för den gratisreklamen du gav mig där. Men så jag håller fortfarande att pilla med detaljer, så jag kan inte säga jättemycket. Men generellt sett, så att hantera motgångar. Ja, vad är, så motgång, det du pratar om nu, det är ju liksom lite bullshitting på firman bara. Vad ska man göra med det om man hör någon prata strunt om en själv? Om jag, alltså grejen är ju den att... Det är ju jag kan inte erinna mig situationen när någon kom upp till mig och sa du, vi gillar inte dig eller det du gör. Jag kan läsa mig själv på nätet hur mycket som helst, men till mig är ingen. Jag har ju träffat några av mina argaste kritiker. De är jättetrevliga. Vi skakar hand och pratar om väder och vind. Det är inget problem alls. De har ingenting att säga till mig uppenbart när vi träffas. Om jag hör någon prata om någon annan, då har det mera med moral att göra. Varför snackar ni skit om Bosse? Vad är det för dålig stil? Vi tar in Bosse och hör vad han säger om det här. Eller sluta snacka skit om Bosse. Det är bara dåligt. Va? Bara dåligt. Varför ska du bete dig illa mot varandra? Vad är det här för någonting? Har du ingen skam i kroppen? Om du inte vågar säga en sak till en människa öga mot öga, då tycker jag du ska vara tyst. Det är inte säkert att man kan ringa kungen och be om ett möte för att tala om vad man tycker om monarkin. Jag förstår utmaningen. Men om du inte är beredd att räta på ryggen och ta bladen från munnen, så att säga, öga mot öga, då kanske du ska fundera på vad du säger om människor. För det är också så, och det känner alla inuti sig, att en person som snackar mycket skit om andra, han eller hon avslöjar mer om sig själv än om den de pratar om. För det skapar ofta en väldigt dålig, alltså det blir dålig stämning, man får ju en dålig känsla, va. Det finns ju människor som alltid hittar någonting negativt att säga om andra människor, som alltid är kritiska och alltid är gnälliga och sprider rykten. Och det skapar en dålig atmosfär runt den individen och alla känner av det. Mm. Några hakar på, men den personen förstår inte själv. Men folk mår pyton och sånt där, ingen vill höra det egentligen. Personlig åsikt.
Nej. Mm. Så sant. Jag tycker det är mycket hat på sociala medier och så nu. Ja. Även mot oss, vi som har stora kanaler, men även mot dem. Ja, men ungdomar som kanske inte har så stora kanaler, men deras klasskompisar och så hänger ju där. Så mobbas de liksom via sociala medier istället för att mobbningen förekommer i skolan nu.
Ja, då blir den ju osynlig på ett sätt också. Och det är ju beklagligt. Jag hör ju massa tomtar i min generation som säger sig, det är då vi borde förbjuda sociala medier. Men det är ju inte det som är problemet.
Nej.
Det är ju människorna som är problemet.
Mobbningen har ju bara förflyttats från skolan, att man kanske puttar varandra och skrev på skåpen till att skriva på sociala medier.
Ja,
det enda dåliga är ju kanske att lärarna ser det mer om det står på skåpen i skolan än om det sker på sociala medier.
Ja. Alltså det enda botemedlet mot det här, det är ju vi som är föräldrar. Nu är mina barn vuxna, men jag menar, ni har ju en liten knatte, Elvis, 1,5. Han är ju lyckligt förskonad från detta upp till, vilken ålder kommer han att bli ens medveten? Vem vet hur världen ser ut om 5 år? Vi vet inte, va?
Nej.
Men frågan är om han är lyckligare före eller efter. Men grejen är ju den att det enda sättet att motverka detta, det är ju, och det här låter ju så traditionellt och så mossigt, men jag tror på det. Det är att vi som är föräldrar förklarar för våra barn. Vi tar ansvar i vår uppfostran för att det här är bra, det här är dåligt. Mm. Och säga till jag menar, som jag sa till mina kids, jag förstår att man inte kan vara överens om allting, men hej, gå och be om ursäkt om du har gjort bort det. Min dotter exempelvis är suverän på det. Hon har alltid varit fantastisk på att knacka på dörren hos någon som har blivit något grält till. Och säga, okej, kan vi prata liksom? Det gjorde hon. Hon var rätt liten. Jag hade beundrat henne för det, för att jag sa, det där var inte okej. Du var inte schysst mot den tjejen. Du får fan i mig gå och be om ursäkt. Alltså. Ja, det är rätt. Va?
Vad starkt.
Ja, hon har, och det har hennes brors också, en sån här känsla för vad som är rätt. Någonstans har de någon slags patos. Jag vill ju tro att det kommer hemifrån. Ja, det är så jag försöker intala mig själv. För man vill ju gärna ha del av den goda sidan som barnen har. Men liksom, det som är rätt är ju rätt även om ingen tittar. Och det som är fel även om ingen tittar. Att du gör fel bara för att alla andra gör fel, det får aldrig vara en ursäkt. Du ska fortfarande göra rätt även om ingen annan gör det. Och någonstans så måste ju någon visa det här. Om inte vi som är föräldrar visar kidsen vad som är rätt och vad som är fel. Utifrån den moraliska värdegrund man nu står på. Det lägger jag inga värderingar i. Men alla människor vet vad som är rätt. Alla vet att det är skit åt att mobbas. Men rätt många gör det. Vuxenmobb blir man människor i 50-årsåldern liksom på en film. Vad är det? Mm. Har de inte vuxit färdigt? Alltså då blir man ju beklämd. Mm. Eller hur? Det är ju helt fascinerande. Man kan läsa tiden om situationer som är så håriga som man fattar inte. Mm. Hur kan du, och de här får rösta på riksdagen, man kan inte uppträda i kafferummet. Vad är det? Jag tycker det är dåligt. Personlig åsikt, men det är bara värdelöst.
Håller med.
Eller? Vad tycker du? Vad tycker ni? Vad säger ni?
Nej, men det är ju katastrof. Jag förstår inte hur man dels kan skriva elaka saker på nätet och gå och mobbas i kafferummet. Jag har ju själv varit med om det, liksom både på nätet och i kafferummet. Mm. Jag själv skulle ju aldrig bete mig så jag förstår inte. Jag förstår bara inte. Jag har svårt att förstå varför man lägger så mycket tid och energi på andra människor.
Ja, det är också intressant.
Jag tänker ju direkt så här. Mm, de har för lite att göra.
Ja, det där är ju intressant. Alltså, nu är vi på något intressant. Grejen är, vad är orsaken bakom överhuvudtaget? Mm. Det är ju så här, det där är ju en form av klagan och gnälla och liksom uttrycka missnöje. Det är ju så här, det finns ju människor som klagar på sin partner. Det gör det. Och en del partners förtjänar negativ kritik och så vidare. Andra gör det inte. Många gör förmodligen inte, men de får gnäll på sig ändå. Om din partner, nu pratar jag generellt till alla som lyssnar, om din partner vore den sista människan på planeten, då skulle du inte klaga på den personen. Du skulle vara överlycklig över att hon eller han fanns. Eller hur? Mm. Att du gnäller och klagar på en annan person, det måste ju betyda att du tror att det någonstans finns ett bättre alternativ. Om det är din mamma, eller om det är dina barn, eller om det är din partner, eller om det är din chef. Det är ju det vanligaste, att gnälla på chefen. Han är så dum och hon var så okänslig. Det är så mossigt alltihop och inga tydliga instruktioner. Gud vad dåligt. Det är för att du tror att det finns en bättre chef någon annanstans. Mm. Hade det varit den sista chefen på jorden, då hade ni tagit tag i det här och funderat över hur kan vi få det funka lite bättre. Det finns en väldig logik i det. Och tyvärr när många människor klagar så är det egentligen sig själv man är missnöjd med. Det här kan vi fråga vilken psykolog som helst. I grund och botten handlar det om taskig självkänsla. Har du taskig självkänsla, det vill säga din syn på dig själv är ganska dålig. Du trivs inte med dig själv, du tycker inte att du egentligen förtjänar det bästa som livet har att erbjuda. Du tycker inte riktigt om vem du är. Då bankar du på andra eller så bankar du på dig själv. En del slår på sig själv, absolut. Och säger att jag är så dum, nedvärderar sig och det är synd. Många slår på andra. I syfte att göra sig själva lite större. Det är ju jättevanligt. Och tittar man på nätet.
Jättevanligt.
Mm. Ja, men gode gud. Alltså en människa som skriver hat och kräk och spyr om någon som de aldrig har träffat.
Jag blir så fascinerad också att det kan vara så här långa kommentarer. Långa, så jag bara, shit, den här personen har verkligen lagt typ 2 timmar
av sitt liv. Riktigt vidrigt. Ja, men
snacka skit om någon influencer som de aldrig har träffat eller någon politiker.
Jag satt en sån diskussion i morse. Och det var så här en tokblå person som hade, jag hade med Food Pharmacy i Framgångspodden då, som är... Ja, de har sålt jättemycket böcker också.
Ja, ja. Jag träffar dem också, jätteintressant perspektiv på saker och ting.
Och de säger inte att de är några forskare och sånt där. De säger att det här är det vi har testat i vårt liv och det tycker vi funkar väldigt bra. Mm. Men då finns ett gäng som är då som jag har fått så här, jag släppte av sen för några veckor sedan, som är så här, jätte på att
Och jag har fått så här konstiga kommentarer. Hur kan du använda en plattform som inte enbart har forskliga studier bakom sig? Alltså det är såna mycket, jag får så här mängder med undersökningar, mängder med forskning skickat till mig, och jag fick en person som skickade massa så här och bara skällde ut mig för att jag hade det. Och då så skickade jag bara en så här emoji tillbaka, men jag märkte vad det här var för typ av person som är så här, skrivit jättelångt, refererat till två olika studier så här och ska skälla ut mig, och skicka bara med så här en emoji med naglar så här. Och tillbaka.
Så och då, provocerande.
Ja, och då skickade han till mig.
Gjorde,
ja, då skickade han till mig igen. Ja, med det där svaret så förstår jag att du har inga åsikter som går emot dem. Här har du så skickat en till studio och allt sånt där. Då skickade jag bara ett spöke tillbaka till han som var så med tungan ute. Så här.
Det var det att han förstod inte det där, kan jag tala om. Men grejen här, alltså Alex, alltså, det här är ju så fascinerande. Jag känner mig varm i skjortan här. Var ska jag börja? Ja, men samtidigt så här, det är fascinerande, oroväckande och på något sätt rätt så knäppt. Alltså, om man tar det här med allt det måste vara baserat på forskning. Vi får ju otroliga problem. Nästan ingenting det vi gör i vardagen är baserat på forskning.
Nej.
Vi lever efter gravitationslagen, för den har de ju visat att den finns. Släpper ut glas i golvet så åker i backen. I luften så åker i backen. Och så det får vi leva efter. Men,
ganska mycket liksom, man inte forskat på än.
Men det är rätt mycket man inte har. Man vet ingenting. Men att ha det här med psykologi. Jag får ju höra ofta, ja, men det där det är inte baserat på forskning. Och det är inte tillräckligt starka vetenskapliga belägg för det. Alltså det är ju korrekt, men människor är ju inga laboratorieråttor. Det mesta om hur vårt psyke funkar har vi ju ingen aning om. De som vet mer och mer nu, det är ju hjärnforskarna. De vet ju mycket om det som psykologer har försökt att jobba fram under 100 år. När de här lär sig att samarbeta, då tror jag vi kommer att få verklig kompetens. Men under tiden, vad ska vi göra? Om jag ser någon person som slår ner blicken när jag höjer rösten, så säger det mig någonting. Och livserfarenhet har faktiskt en viss betydelse här. Man kan tolka det, man kan välja gå på hårdare, man kan också välja backa för att jag vill ju inte såra någon. Va? Men hela den här grejen, att gömma sig bakom forskning, det är ju när man inte vågar kliva ut själv i det okända. Man är så osäker på sig själv, tror jag, att jag måste ha ett bevis för detta. Men alltså, det finns så många områden. Alltså, beteenden, psykologi exempelvis, alltså det är ju inte en exakt vetenskap som kemi är en vetenskap, eller matematik eller fysik. Där kan vi bevisa att 2 + 2 = 4. Eller som en matematiker sa till mig, det är nästan 4, och lång historia bara det. Men liksom, hur funkar en människa? Jag menar, ta det här med psykologi. Alltså, Freud har ju skapat då ett sätt att se på det här med hur man ska rehabilitera människor som behöver stöd och hjälp. Nu har man börjat forska de sista 5-7 åren kring det här med att gräva i människors bakgrund och berätta om dina föräldrar och sånt där. Det har ju visat sig att det där rör ju upp så mycket dåliga känslor och så mycket negativa vibbar, så det ska vi kanske inte alls hålla på med, har man ju kommit på nu, 100 år senare. Så vad är sant och vad är falskt då? Det är också forskning. Liksom, vad ska vi grunda det på? Jag tror vi ibland måste vi använda lite fantasi. När det gäller mat, det finns ju studier som bevisar att animaliskt protein gör oss sjuka. Men säger du det i en stor podd med jättemycket lyssnare, så kan du få problem. Nej, alltså jag läste en sån studie från en man som hade studerat saken i 35 år. Mm. Jag har inte forskat på saken, men jag har läst hans studie. Ingen har slagit hål på den. Men jag tycker inte om det, för jag gillar biff. Ja, det är en annan sak. Det är helt okej. Okay. Jag skulle aldrig ge några kostråd till någon, för jag vet ingenting. Men när jag läser de här två sidorna, vad ska jag tro på då? Någonstans så måste jag våga lita på min egen åsikt. Men sen att tvinga på andra människor mina egna åsikter.
Men sen,
jag menar, skicka rapporter och studier. Liksom. Jag menar, du säger, ja, hur kan du ha en plattform som inte bara sysslar med vetenskap? Ja, en gång i världen sa man byt kanal. Du kan kolla på TV2, vet du, om det inte passar. Det är helt okej. Okay. Vi ska hantera att du inte lyssnar längre. Vi får överleva det. Va? Hur orkar man bli så upprörd? Det är det som är problemet. Hur man blir så frustrerad.
Nej, men det är det jag blir så fascinerad över. Hur man orkar bli så upprörd.
Ja.
Även några som bara vill inspirera och liksom bjuda på sina kostvanor.
Ja,
och
det är
recept
ingen som tvingar om man lever till ett food farm.
Lyssna inte då, alltså, om man inte gillar det.
Jag lyssnar på en föreläsning med de två. Jätteduktiga tjejer, jätteskickliga och kompetenta. Mm. Om de har rätt i allt, det inte vet jag. Alltså det är inte poängen. Det ger idéer, det ger inspiration. Det är någon som har tänkt, de har ju jobbat fram någonting. Va? Det måste man ju beundra dem för. Det gäller ju alla som har skapat någonting, oavsett område.
Men sen är ju också nästa sak att på alla olika forskningsstudier så finns det ju massa olika svar. Och beroende på vilken typ av fråga man ställer, hur man tar fram den här analysen, så kan man också styra det till det resultat man
man själv vill ha. Frågar man bara, frågar man 1000 sjuka människor så får man ett typ av svar. Frågar man 1000 unga människor så får man ett annat typ av svar.
Absolut. Och, jag menar, om du går ut på stan här nu på Hamngatan i Stockholm där uppe där, och så går du ner och så tittar du efter det och så tittar du efter människor som har rött på sig. Vad tror du att du kommer att hitta då? Folk med röda kepsar, röda halsdukar, röda allt möjligt. Du kommer inte att se alla som har mörkblått på sig. Det bara är så. Mm. Det du söker efter kommer du att hitta. Och det finns något som heter forskningsbias, och det vet ju alla vetenskapsmän om. Alla människor som är gjorda av liksom, alla som tillhör arten Homo sapiens, har ju en slags bias, alltså en typ av förutfattade meningar. Det är nästan hopplöst att inte vara subjektiv i någon. Det är därför riktiga forskningsrapporter ska motbevisas. Kommer du med en forskning och säger, ja, det här har vi kommit fram till. Du kan aldrig citera en forskningsrapport, och det kan du hälsa han den blåa killen med spöket där. Ska du komma med en forskningsrapport, den är inte validerad förrän ett, två, tre riktigt skeptiska personer har gjort allt man kunde för att motbevisa, men inte lyckats. Det förstår forskningen duger till någonting. Det är då du kan kalla för vetenskap. Allt annat är bara forskning. Vi kan forska på vita kaffekoppar och berätta att det finns stora, så finns det små. Och någon kan säga, ja, men det är ju frågan om vad är definitionen på stor och liten nu då? Det är en större mer, men betyder det att det inte finns ännu större? Hur ska det här bli nu? Kategoriskt den som är liten eller stor beroende på vad jämför du med? Och så är vi där, va? Men vetenskap, det är när det inte går att motbevisa. Det är därför som det är så mycket, så det går inte att motbevisa, och då är det vad det är. Jag har för länge sedan köpt att det är som det är. Jag får på något sätt finna med det.
Vi har någon fråga till mig. Vi måste snart avsluta.
Ja.
Jag måste hämta
Elvis i alla fall. Ni kanske kan fortsätta.
Nej, men ni får säga hur ni vill ha det.
Men jag har en fråga till bara. Mm. Sen kanske du kan dra någon fråga. Men en fråga så här. Det finns ju väldigt många människor, vi har varit inne på det, som kapar andras huvuden för att höja sig själv. Alltså att de kanske går på folk, sågar folk. Och det där stöter man ju på nätet konstant hela tiden. Alltså folk som snackar skit, eller folk som har byggt sina karriärer på det också. De har en blogg, de har en podd, eller de har ett stort följ på Instagram och sånt där. Och det de konstant jobbar med, det är att hänga ut andra människor, försöka hitta de här dreven eller hitta saker. Om du skulle förklara hur en sån person är, generellt sett, är det så att man har en svag självkänsla som du var inne på? Eller vad är det som gör att vissa personer kan gå och lägga sig och må ganska bra av att de har sågat och konstant jobbat på att förstöra för andra människor?
Mm. Jag kan omöjligt uttala mig om det där som ett generellt begrepp. Alltså, för det finns säkert 100 olika anledningar. Men vad jag kan säga rent allmänt är ju det här. Alltså det finns två skäl till att människor gör det de gör. Det finns det verkliga skälet. Och så finns det skäl som låter bra. Och det där är sällan samma skäl. Tar man exempelvis, varför går jag på gymmet? Jo, men det är bra att leva hälsosamt. Det är bra att hålla kondisen och liksom hålla koll på kolesterolen. Det verkliga skälet kanske är att jag gillar att se snygg ut på badstranden, va? Det kanske är det. Och det kanske är helt okej, men det är inte lika liksom comme il faut att säga. Det är inte lika snyggt att boosta upp sitt eget. Jag gillar att se mig själv i spegeln, va? Det kanske är det som är sant. Fine, men det låter inte lika snyggt som att, ja, men man ska ju vara hälsosam förebild för sina barn, va? Det är bara ett exempel. När människor trakasserar varandra på nätet och gör ner varandra och verkligen förstör för varandra. Alltså verkligen förstör. För det finns ju, jag vet att ni har råkat ut för massa riktigt otrevliga saker. Jag kan bara beklaga, jag har också det. Men det får man väl acceptera, det är en sån värld. Men när människor väljer den vägen, för det är ett aktivt val. Jag hade inga annat val, så jag var tvungen att säga som det var. Nej, det hade du inte alls det. Att du tvingar dig själv att säga din egen åsikt, det är ett val du gör. Du kan aldrig gömma det på. Du har gjort det här, du skriver de här grejerna. Uttalar du om de här sakerna. Antingen så gör du det för att du faktiskt tycker att rätt ska vara rätt. Barn ska ha på sig en viss mössa på sommaren också. Alla med barn får ju höra saker. Jag antar att ni har förstått det också. Och jag har ju sett exempel som är, att det går inte att klä i ord, alltså. Det är nästan inte möjligt att förstå att någon vill lägga tid på sånt. Så vad grundar du det på? Ja, du vet, jag kan bevisa det för att det finns forskning exempelvis. Eller så är det att jag gillar att jäklas med folk, för att du ska inte gå runt och vara lycklig, va? Det är det som är det verkliga skälet. Jag vill göra ner det för att göra mig själv större. Eller jag har hört en konsthistoria om den personen. Jag ska skicka upp en kommentar nu, för att det är säkert upp. Ingen rök utan eld, och jag bara är med i drev. Men grejen är här, om du njuter av att göra ner människor, om du njuter, om du går, som du sa Alex, om du går och lägger dig på kvällen och mår bra av att få någon annan att må dåligt, då är du inte en rättskaffens person som liksom har hjälpt allmänheten till någon insikt. Då är du en jävla psykopat, alltså. Det är psykopatiskt drag att njuta av att skada andra människor. Det är ett psykopatiskt drag enligt forskning som är så belagd sedan 50 år, så det kan ingen snacka bort. Det betyder inte att du är fullblodspsykopat, men det är ett psykopatiskt drag att njuta av att skada andra människor. Det är inte friskt, frågar du mig. Och det här bör människor förstå. Vi lever i ett allt mer, ja, vi lever i ett mer narcissistiskt samhälle som, mot vad vi gjorde för kanske 25-30 år sedan. Vi går mer och mer åt ett sånt egosamhälle där mer och mer går ut på att jag. Och det är väl okej, men det ska inte vara på någon annans bekostnad, tycker jag. Jag tycker det är helt okej att alla kan visa upp sig och berätta positiva saker. Titta vad jag är duktig. Absolut, jag är helt med. Men när det är på någon annans bekostnad, då kan jag inte köpa det på rent etiskt plan. Jag kan inte göra det. Jag kan verkligen inte göra det. Jag tycker det är sorgligt. Men det säger ju någonting om hur människor mår. Jag satt i en annan podd för inte så länge sedan, för jul, och sa att när människor mår dåligt och mår pyton, när man känner sig socialt isolerad, man känner ingen framgång i sitt eget liv, man kanske bara harvar runt och går på knäna och allting jobbar. Jag kan förstå, jag respekterar det. Det är, alltså att vara socialt isolerad, det är sånt som människor tar livet av sig för. Man tar ju inte livet av sig för att man är hungrig eller för att man fryser. Men liksom det här... Att vi mår dåligt inuti oss, det finns ju en uppåtgående trend. Beroende på vem du frågar så ser det lite olika ut. Men jag sa det i en podd och då fick jag omedelbart en kommentar på LinkedIn, en statistik som sa det att självmordsfrekvensen i Sverige ökar inte alls. Och jag visste, vad hade det med någonting att göra? Vad var poängen? Jag förstår inte ens kopplingen. Det hängde inte ens ihop. Är ni med? Och så var det som drev honom att säga det? Jo, för att du hade fel, vet du. Och då svarar jag bara, jag hoppas du mår bättre nu. Ja. Jag hoppas du mår bättre för dig.
Ja, det var ett bra svar.
Ja, det var säkert lite drygt och han tyckte jag var en skitstövel. Men det får jag ju på något sätt stå för. Men återigen, varför...
Det ökar 50-24, som jag har förstått det. Alltså självmordsstatistiken ökar 15-24, alltså unga. Ja. Men sen på den äldre generationen så har det typ avstannat.
Ja, precis. Ja, det beror lite grann på vad du ska mäta. Och det är tydligen värre för killar, vad jag förstår nu senast.
Säkert.
Och det är tragiskt, men...
Men det där var en jättebra kommentar. Hoppas det känns bättre nu.
Ja, alltså... Och det är inte för att vara näbb, utan för att jag hoppas att han fick någon liten bostad och jag kan bjuda på det.
Dopaminkick.
Ja, alltså han måste ha fått någonting av det. Mm. Men jag fick ingen svar.
Nej, nu måste jag kila och hämta Elvis på föris.
Ja, så det är viktigast av allt.
Vi hann ju inte med att prata om psykopat. Vi hann lite om psykopaterna här, men ja. Vore det kul om du kommer tillbaka någon gång i framtiden. Komma hit igen.
Det gör jag så gärna så. Ja.
Men, det var jättekul att ha dig här.
Superkul verkligen. Jätteroligt.
Tusen tack för att du ville ha mig här. Nu hittar jag hit också, så att det är bara ringa.
Och håll utkik nu för nya boken som kommer. Vilket datum sa du nu igen?
27 mars finns den i handen, vad jag förstår.
Ja. Och vi länkar också de andra böckerna i poddbeskrivningen också. Men stort, stort tack att du kom hit, Thomas.
Tusen tack och ha det bra. Sånt är livet, sånt är livet.